Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Tabellen ljuger ibland. Hatar om folk säger att tabellen aldrig ljuger. Det vill jag prata om i något sammanhang. Det kan de väl göra.
Kan vi göra.
Men liksom att Liverpool forskar med en poäng mot City 2 år. Liksom varför, det hade kunnat gå hur fan som helst. Ja. Rodris jävla hand. Så klart tabellen kan ljuga.
Ja. Ja.
Hjärtligt välkomna till avsnitt 124 av Big Six podcast om Premier League. Idag med mig Viktor Enberg, Carl Hultin och vi har besök i studion av Emil Persson, poddare, tv-producent och så slänger jag väl ändå in kultur-tv-panelist typ.
Ja, är det kultur-tv? Jag vet inte fan, men det, ja, de påstår väl det. Det står i någon slags etikett att vi gör ett kulturprogram.
Ja.
Men jag vet inte fan vad det är. Du pratar om Cyklopernas land.
Exakt.
Ju. Ibland är ju Annika Lantz med och svarar på tittares kärleksproblem och sånt. Jag vet inte om det är kultur, men det är någon slags avancerad trams i alla fall.
Ja, exakt. Ja, men jag tittar på det programmet. Jag tycker det är kul. Sen ja. Jag skulle inte säga att jag är så bildad eller insatt i allt så jag förstår allt typ. Men
nej.
Det, och just därför också så här, om jag brukar berätta om det programmet eller så här, men jag brukar kolla på det om man pratar med någon. Det är svårt att förklara vad det är för program.
Ja, precis. Jag har också upplevt de svårigheterna. Men det är väl mer en stämning liksom, en vibe som programledaren Kristoffer Garplind skulle säga. Han älskar ordet vibe. Det är väl det vi jobbar med kanske.
Men det var ändå ett sätt att landa Nyhetsmorgon för dig.
Ja, precis. Jag var med i Cyklopernas land i fredags. Och slaktade då framförallt den här travexperten Per Skoglunds bodskick. Och även då Jenny Strömstedts, programledarens, överdrivna reaktioner. Det här är ju varje lördag att Per Skoglund stryker runt i studion och ska käka den här jävla maten. Och så står de då och njuter på orgasmiskt i 5 minuter. Och så tycker jag att det där var lite överdrivet. Och då bjöd Nymo in mig i lördags att jag skulle komma och käka maten där. Vilket då är ett sätt för dem såklart att äga det här hornet. Men jag tyckte ändå att det var en ganska kul idé för att komma från dem. Så då var jag där och sen så fick jag skicka till mig att de la ut det på sin Facebook och folk hatar mig. Tycker att jag är en jävla klåpare. Och det visar sig att det är svårt att bli profet i Per Skoglunds hemstad. Vilket säkert är rimligt.
Mm.
Jag känner också att om man har Nymo-publiken på sin sida så gör man någonting fel. De ska inte gilla den.
Nej, jag tror inte vi har så mycket Nymo-publik i den här podden. Jag
hoppas inte det.
Det är i alla fall kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Och hur mår du då, Kalle?
Jo, men jag mår väl bra, tycker jag.
Det är... Ni är ändå 2 smålänningar nu.
Ja, det är väl
fint. Var kommer du ifrån?
Växjö.
Ja, titta.
Är du också från Växjö?
Ja, jag är
stad
från,
eller lite utanför?
Jag är från Väckelsång. Nu är många lyssnare som stänger av nu.
Ja, det här, exakt.
En ort ingen har talat om, men då har ju du då. 3 mil från
absolut,
Växjö.
Absolut.
Ja, mysigt.
Så det är...
Ja, men det är en Premier League-podd det här. Och du är ju Liverpool-supporter.
Mm.
Hur... Varför är du det?
Ja, det är ju ofta rätt tråkiga historier. Liksom. Det är så slumpmässigt ju. Där kan man fundera mycket på hur en så slumpmässig sak kan ta över ens liv. Men i mitt fall så handlade det bara om att jag hade eller jag har en storebror. Och han hade Liverpool merch. Någon liksom, det var inte ens en halsduk, det var någon tunn scarf typ. Och en kudde. Och så jag hittade dem. Han höll inte ens på Liverpool. Jag vet inte ens varför han hade dem. Han höll på IFK Göteborg. Det här var ju i mitten på 90-talet när IFK tog över Europa. Liksom. Men så tyckte jag att Liverpool var ganska coolt ord. Jag var väl 8-9 år. Och började kolla lite. Och sen så katapulterades allting när Michael Owen kom fram. För att jag tyckte, han var ju bara något år äldre än man själv var. Mm. Och VM 98 och allt det där. Så att då han blev någon slags galjonsfigur för mitt supporterskap. Och sen så från 98 och framåt så har jag nog ändå... Jag har försökt se alla matcher liksom. Så på den nivån ändå. Så att det började bara någon cocktail av grejer liksom.
Mm.
Som det, ja.
För det tänker jag ändå, jag menar, om man lyssnar på det, saker du syns och gör i, så här, du är ändå lite cynisk som person. Eller?
De säger det.
Ja.
Ja, men jag tycker det är inget dåligt, tycker inte jag.
Nej,
många är naiva,
men,
det är inte bättre.
Nej, men jag gillar det, jag ska också säga att jag är ändå lite så.
Ja.
Men hur, just då till att du ändå håller på en väldigt populär klubb och den största ligan och allt med engelsk fotboll. Kan det på något sätt, den delen störa dig?
Jag fattar verkligen frågan. Det hade väl kunnat göra det, men det är ju så fruktansvärt irrationellt vad man får för lag. Så ja, man får ju bara förhålla sig till det. Men det är klart, och det här var ju inte riktigt ett problem innan Klopp. För då tyckte jag ändå Liverpool var en sympatisk. Det var ändå en loser-klubb. Mm. Även om kunde ju vinna Champions League uppenbarligen 2005 och någon jävla kupp hit och dit liksom. Så att man fick ändå vara glad ibland, och vi hade ju några andra äventyr i Champions League under Benitez och på 00-talet som också var, det är väl Niva som brukar säga att det handlar inte bara om att vinna utan att hålla på ett lag handlar ju om i ögonblick och sådär. Men nu däremot ser det ju värre ut. Nu ser det ut som att man håller på liksom Englands Hammarby på något jävla sätt. Mm. Med jävla liksom brödraskap och You'll Never Walk Alone och skit. Och dessutom är vi bra. Nu är vi väl en mer provocerande klubb. Jag tycker ändå, innan så var det okej att hålla på Liverpool, även om jag vet att det är otroligt mainstream. Men fan, det är som det.
Mm. Ja. Men då hade du hellre gått tillbaka då 10 år med Ricky Lambert och Jay Spearing än att ha
självklart, nej, jag älskar det här. Jag menar bara att om man ska anta det perspektivet du nu lägger fram, var det ju lättare då att komma undan och hålla på Liverpool. Nu, kids som kommer fram idag tänker väl bara att vi alltid varit en stor makt, men har vi fan inte.
Mm. Jag undrar också, när man jämför med det vi är inne på med Jay Spearing och den tiden Liverpool, om man jämför med idag och liksom hur mycket, eftersom du inte syns så mycket på fotbolls Twitter eller andra så här, man ser sällan dig ha åsikter i skrivande form eller så.
Jag är här en gång om året.
Ja, exakt. Typ, och jag tänker mig kanske att många som lyssnar kanske inte ser dig själv som så här, den tydliga Liverpool-supporten. Så därför undrar jag typ om du själv är inne och läser saker efter en stor match och ett felbeslut har kommit, liksom, hur mycket liksom, brinner du på sånt i det tysta då? Liksom?
Mycket. Ja. Alltså jag följer en satans massa Liverpool-konton på Twitter. Ja. Så att jag följer med i liksom debatten och sådär och läser Liverpool Echo liksom slaviskt och sådär. Så att jag är engagerad. Men det kanske är lite det du är inne på, Victor, där att jag känner inte att medie Sverige behöver en uttalad Liverpool-profil till. Det finns så många redan, så att jag kanske inte känner ett behov av att göra ett nummer av det. Och sen så har jag också lite, som jag ofta också återkommer till när jag är i den här studion i olika sammanhang, att jag kan inte heller så jävla mycket. Alltså jag ser aldrig La Liga, jag ser Liverpools alla matcher, och om det är en säsong som nu hittills och de som har varit, bortsett från förra när Liverpool är bra, så ser man konkurrenternas matcher, för att då gäller någonting. Men förra året när Liverpool sög så jävla hårt så såg jag liksom ingenting. För att det var ju inte förrän mot slutet ens var lite realistiskt att kunna hoppas på topp 4. Då blev de här matcherna intressanta. Men när Liverpool sladdar och ligger 8 så kan jag inte njuta av att se City och Arsenal. Nej. Då mår jag bara skit över att Liverpool är så här dåliga. Så att jag kan inte så mycket fotboll heller. Därför tänker jag att jag håller käften i ganska hög utsträckning.
Vad tycker du om hela supporterlandskapet generellt då? Alltså sett till hur det gastas och gapas. Det behöver inte bara vara i Sverige, men alltså hur man håller på.
Ja, men det är också lite, det kan ju vara lite jobbigt att känna att det är så jävla mycket åsikter. Och det kan också bli lite fånigt liksom när Postecoglou efter Liverpool-matchen ska säga att alla domare gör misstag. Och sen händer det Tottenham, då är det så väntat att alla ska jubla över det. Mm. Och så ska han fortsätta behålla sitt lugn då. Och, jag vet inte, det känns som allt sägs ju redan. Men visst, samtidigt så utan det där engagemanget så hade det inte varit så jävla kul att vara en del av det heller. Så att jag är väl för det.
Mm. Ofta får ju, alltså hela Liverpool-supportersvängen får ju ganska mycket kritik för att de oftast hörs och syns ganska mycket och allt är verkligen emot. Så här, skriver du under på den delen? Du sitter med det koket bara, men du har det inom dig, eller kanske sitter i någon mässa?
Jag tänker, fan. Nej, jag tycker väl inte allt är emot oss. Alltså det är väl... Nej, det är klart jag inte tycker. Det tycker jag inte. Liksom. Det är så jävla fåniga jag inte. Även om det är anmärkningsvärt med de här tidiga avsparkstiderna efter varenda jävla landslagssamling. Men det blir lite blir fånigt också. Jag kan själv tycka att Klopp går över gränsen. Liksom, jag är ju inte förbehållslöst förälskad honom. Alltså, jag älskar ju honom, men jag kan också tycka att han kan bli lite fånig ibland. Det jag brinner för är snarare att jag tycker att Liverpool senaste 6-7 år är underskattade. Att alla säger att snart kommer Premier League bli Bundesliga med ett City som är Bayern München som alltid vinner. Och hade inte Liverpool funnits de senaste åren så hade ju den känslan redan varit klar. Mm. I och med att Liverpool vann ett år och pushade City att, och torskade med en poäng två säsonger. Så att jag tycker nästan att, och då med mindre resurser såklart, så jag tycker nästan ändå att Liverpool ska ha ännu mer cred, att de har ändå skapat lite spänning i ligan av andra lagsupportrar. Jag tycker de kan bjuda på det. Det Liverpool har gjort sedan säsongerna är lite underskattat tycker jag. Hade kunnat vinna två, möjligen tre, ja, men två är ju realistiskt, Champions League-final, har vunnit en, och hade kunnat ta åtminstone en liga till och det är ändå otroligt, det är otroligt ändå. Mm.
Ja, nej, så är det faktiskt. Det, är, ja. Ja, det hamnar ju lite i skymundan faktiskt, sett till att City är så jävla bra.
Ja, men det är också det som vi var inne, jag pratade om innan vi började banda här ordentligt. Jag vet inte om det har varit med i programmet, men det här med att tabellen aldrig ljuger. Jag tycker det är liksom, det är som att okej, okay, då vinner City med en poäng efter en jävla vändning borta mot Aston Villa, helt sinnessjukt. Okej, okay, kul, grattis, ni fick en poäng mer. Man hade kunnat gå hur som helst. Men det man minns är bara att Citys dominans. Jag tycker ändå att det Liverpool har gjort senaste åren, det är... Ja, jag är jävligt glad för det, även om vi borde ha vunnit mer såklart. Men det har ändå varit otroliga år, otroliga ögonblick och stunder liksom.
Mm. Det är faktiskt intressant alltså, att du bara nämner det, just det där med Bundesliga, att City... Undrar, Premier League hade ju faktiskt sett ut så. För jag menar, det var ju något år däremellan, men Mourinho hade ju sitt år när alla lag hade tufft egentligen, och han kom tvåa med United och sa att det var hans bästa.
Det var hans största prestation.
Liverpools backskadekris året för Liverpool.
Ja. Ja. Mm.
Men han har ju rätt idag, Mourinho.
Vad sa du?
Det är ju typ hans...
Ja, men faktiskt.
Hans bästa bedrifter nästan.
Ja. Och ja. Jag menar, om skulle City börja avskriva saker nu, apropå de alla... Ja, men Everton blir av med poäng och alla anklagelser. Mm. Då har han kanske en titel där.
Då får Liverpool en liksom coronatitel och så får de två efteråt.
Så jävla typ. Miserabelt.
Ja. Ja. Åker du till England?
Alltså för lite. Jag har faktiskt bara sett Liverpool live två gånger, vilket man verkligen kan hålla emot mig. Men det är också där, jag gör ju ingen grej av mitt supportskap heller. Mm. Så att
det... Nej, varför ska man bara hålla det emot?
Men, nej, men jag vet inte. Jag borde väl egentligen varit där mer. Men jag har haft lite svårt att hitta folk att åka med.
Är det just Anfield?
Men nu har jag, vi kanske ska dit i vår faktiskt. Men jag var på Anfield en gång. Jag var på Klopps första hemmamatch i ligan. 1-1 mot Southampton. Benteke nickade in någon kvittering. Och så har jag sett dem på Sellers Park. När faktiskt Ricky Lambert, som nämndes innan, gjorde 1-0 tidigt. Sen torskade vi med 3-1. Det här var ju liksom riktigt mörka slutet på Brendan Rodgers eran. I ösregn. Fruktansvärt.
Är du anglofil?
Nej, jag är mer USA-tillvänd tror jag i så fall. Jag älskar London. Varje gång man är i London så påminns man om hur bra det är, tycker jag. Att det är också lite underskattat på något vis. Det känns så tillgängligt med London. Man tänker, man kan alltid dra till London, och så gör man inte det.
Nej.
För att det känns som det är för nära på något vis. Men varje gång man är där så är det en jävla kul stad. Mm. Så jag gillar ju England och massa brittisk musik och så. Men jag har ju ändå haft en tendens att dra till USA så fort jag har chansen att hitta på någonting ordentligt.
För det känns ju som att du ändå på något sätt skulle kunna, utöver bara att gilla fotbollen, som man kanske gillar att anamma allting runt omkring det också med, ja, men just jämför, det är mycket musiken i England nu, är det kanske inte lika mycket på samma sätt, men typ 90-tal med allt med Oasis och allt kopplat till det.
Ja, precis. Ja, men det jag vet inte fan, det känns som att det var väl egentligen de lite äldre generationerna, Locko och det gänget, som blev anglofiler. Det känns som jag, så här, Filip och Fredrik-generationen, det blev USA på något sätt. Alltså, jag gillar ju verkligen Oasis och så, men på den tiden så var jag inte asinsatt i brittpoppen, utan då höll jag på med massa amerikansk sleaze och Guns N' Roses och sånt. Så att det var det Sunset Strip och LA som gällde. Så det blev USA på något vis.
Är du i så fall, apropå det USA och hela amerikaniseringen som... I mångt och mycket pågår i Premier League. Det är mycket influenser från andra delar av världen också.
Mm.
Men just det här med att de vill få in... Det ska väl vara försäsongsturneringar i USA. Och det ska vara lite mer jippo kring matcherna. Och de vill... Vissa, Todd Bowley, har väl konstiga idéer. De vill inte handla om att man skulle förkorta matcher. Och det ena och det andra.
Ja, men vi vill säkert dela upp det i tre halvtimmar.
Ja, men hur mycket, just det. Ja, men man ska ta in mycket från NFL och NBA. Och
baseballen som står still.
Mm. Hur ser du på det? För det är ju ändå att folk vill ju verkligen bevara att fotbollen ska vara vad den är och varit för alltid.
Ja, precis. Ja, men jag är väl också rätt konservativ i det avseendet. Alltså, jag hatar ju VAR som alla andra. Men jag är så... Jag vet inte, alltså det är ju, ni var de här mycket bättre på den typen av framtidsprofetior, men kommer det en superliga så kommer man ju, det tror jag faktiskt kommer påverka hans engagemang. Mm. Det är för, det är bara för jävla tråkigt liksom.
Mm. Och det är väl ett förprov på det nästan.
Ja,
alltså hur
absolut.
Det kan se ut liksom. Bara att det är så långt borta just nu så att det är så här, det är fortfarande där, ja. Liksom. Man håller det på avstånd.
Ja, men det är något sjukt med det här, det är något sjukt med de ojämlika villkoren som man tävlar på, men man har ju fasats in i det liksom med Abramovic och, eller Abramovic och sådär, men nu med Saudi och sånt, så att det, någonstans så är det bara så, ja, nu är Newcastle liksom, det här kommer att heta Big Seven om ett par år liksom.
Ja,
och sen kommer det liksom vara Big 20 på sikt, om ni fattar. Och det är ju, det är klart man inte gillar det, men på något vis så man är van att ta mycket skit som supporter, man är van att lida så att man gnäller, men sen så tuggar man ändå i sig det, för att man, ja, det finns någon slags, det är väl det som är ett supporterskap liksom, på något vis, i vått och tott och i, liksom, i Todd Bowley och Saudi på något vis.
Mm. Apropå supporterskap också, jag har en liten grej här. Du är ju god vän med Niklas Niemi, som, ja, ni är väl arbetskollegor egentligen, grund och botten kanske?
Ja, precis. Vi började vår vänskapsresa på det viset. Nu jobbar vi på samma produktionsbolag, men inte aktivt samma produktion. Så nu är vi, ja.
Mm. Sak samma. Och ni tävlar ju i When We Were Quiz och sådär. Men Niklas i alla fall sitter ju med i en annan produktion vi gör. Fotbollsmorgon lite nu och då. Och så, det var några veckor sedan så pratades det om Liverpool-supportrar. Och lite så. Och då kom du faktiskt på tal.
Ja.
Så du ska bara få höra det.
Ja, bävar redan.
Jag är kollega med och vän med fördomspodden Emil Persson. Vi jobbar ihop. Och han är ju ingen aktiv twittrare. Eller sådär, men han är Liverpool-supporter. Och han är liksom min... Han är som en egen Twitter jävla liksom galning i mitt öra. För han är liksom den mest kränkta Liverpool-supporten i världen. Han går inte ut med det. Men det drabbar oss som nära honom.
Ja, men det är ju...
Den mest kränkta Liverpool-supporten i världen.
Ja, men Niklas är ju sådär binär. Han är ju sådär svartvit liksom. Jag är bara trött på honom. Alltså, antingen så ska han festa och liksom käka 8 pizzor på en helg. Eller så ska han vara maratonlöpare. Eller vara sponsor av Adidas på Insta. Alltså, han kan inte säga att Emil är liksom, han är ibland lite gnällig över Liverpool. Utan då måste jag vara den bittraste ever. Det är så han skapar innehåll. Jag betackar mig.
Äntligen är Premier League tillbaks igen och nu kommer vi inte se ett landslagsuppehåll på 4 långa månader. Och det ska ju också gå in i en intensiv period med december och Boxing Day och allt vad det har att erbjuda, Kalle. Mm. Och såklart betyder ju det att vi har en trippel som du har tagit ut tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och det är en lördagstrippel, va?
Ja, det är en lördag.
Du gillar ju att lägga ut över en dag.
Ja, men det tror jag också lyssnarna gillar också.
Ja, att
man vill ha det klart på en och samma dag. Man vill inte sitta med 2 av 3 matcher avgjorda. Sitta och hålla, så här, vänta in pengarna. Och sen kommer söndagsmatchen och förstör. Så att det är lördag vi jobbar. Och det är ju många matcher att välja på där. Och första matchen som jag valt spel från är Luton Crystal Palace, där jag lyssnar till min andra kollega från podden Sabri, som har haft det här spelet tidigare. Det är att Luton ska vinna hönorna hemma mot Crystal Palace. Det satt när Sabri spelade och jag tänker att det kommer sitta nu igen, för att de är väldigt starka på hemmaplan och öser på och skapar många hönor. Så att det är första spelet. Sen har vi Nottingham Forest Brighton som har det väldigt svårt att vinna i ligan nu. Har kryssat oändligt många matcher och torskar också här och där. Och nu åker de och möter Nottingham Forest borta. Och Forest som är ett erkänt starkt hemmalag med Elanga och Avoni i spetsen. Och jag spelar att Forest ska vinna eller spela oavgjort. Alltså ett kryss på hemmalaget. Och till slut då Newcastle-Chelsea. Det är ju alltid lite lurigt att tippa med sitt egna lag. Jag håller ju på Chelsea. Men som jag sa, eller som i rådande skadekrisläge som Newcastle har just nu, så ser jag inte en bättre liksom, tid att möta Newcastle för Chelsea. Och därför tippar de helt enkelt att vinna rakt på bottaplan. Och den här trippen ger då ett boost odds till 12 gånger pengarna.
Uff. Och som vanligt då finns spelet på common.com under fliken experterna. Och vi kommer också såklart lägga ut det på vår Twitter. Där heter vi Big Six. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six. För de som följt Big Six... när vi gjorde det rörligt. Så då var du ju gäst en gång. Då kommer jag ihåg att då pratar man då, som man också gör ganska mycket nu, om när man skojade om Man United, om Harry Maguire.
Mm.
Och jag minns att du har något, vi gjorde något lite kul klipp när du, jag tror det var väl Fabian Jalkemo som satt och pratade om Maguire, så säger du bara, men fan vad dålig han är ändå.
Som jag på något sätt är trött på att folk kritiserar.
Men vad dålig han är ändå.
Ja, ja.
Eller någonting sånt. Ja. Och det kanske du tycker fortfarande. Du tycker säkert,
ja,
ganska många.
Alltså apropå honom så tycker jag, nu har det blivit en grej att folk ska säga att han ändå är underskattad på något vis. Att han är ändå duglig. Det är han ju inte. Han är ju skitdålig. Det är så konstigt nu. Att bara, sen tycker jag att det är jättetragiskt att han blir utbuad av Englands fans och sånt där. Det unnar jag inte honom. Men det blir så konstigt nu då, för att nu har han fått så mycket skit så folk ska säga att han är ändå bättre än sitt rykte. Jag tycker typ inte att han är det. Tycker Fabian ens det?
Vet inte.
Nej, jag tycker vi måste ju bara släppa honom. Men det är också helt sjukt att han inte bara gick i sommar, så att han inte ger sig.
Mm. Men det är väl för att ingen vill betala. Alltså, han sitter ju på en så tung lönepost.
Mm. Ja.
Så det är väl där den stora problematiken är.
Ja.
Men apropå det då, det finns någon som faktiskt har pudlat lite, apropå Harry Maguire då, och tycker att han har blivit en bättre fotbollsspelare.
Ja. Vad är det för obegåvad människa?
Ja, det är alltså en ghanan, ja, som heter Isaac Adongo. Han sitter då i den ghananska riksdagen, eller regeringen. Han är i alla fall, han är MP där.
Ja.
Och det var ju, jag tror det var ganska ungefär ett år sedan som det var någon sorts, något budgetförslag som lades fram, eller de debatterade om budgeten i landet i alla fall. Och från ingenstans så drar han en parallell då till, jag tror det är deras vicepresident eller finansminister, någonting i den stilen. Och drar då en parallell med att han är väl lika dålig med ekonomin som Harry Maguire är på fotbollsplanen. Det lät ungefär så här.
There was a player in the United Kingdom, in England, called Maguire, who was playing for Manchester United. He was tackling everybody and throwing his bodies everywhere, that he was seen as the best defender in the world. Manchester United went and bought him. He became the biggest threat at the center of Manchester United's defense, tackling Manchester players and giving assists to opponents. When even the opponents failed to score, Maguire would score for them. Mr. Speaker, you remember in this country we also had an economic Maguire.
Nu i alla fall då, häromdagen, så kavlades det ut på sociala medier ett klipp när de igen då sitter i riksdagen och han har något framförande. Och så pratar de om någonting och plötsligt så pudlar, eller lägger han in och bara, for the record, jag vill be om förlåtelse till Harry Maguire.
Last year, I was very quick to compare Dr. Mahmoud Bawumia to Harry Maguire. Mr. Speaker, I now apologize to Harry Maguire. Today, Maguire has turned the corner, is a transformation footballer.
Yes.
Maguire, Harry Maguire, is now scoring goals for Manchester United.
Yes.
Mr. Speaker, Harry Maguire is now a key player for Manchester United.
Det slutade också med att Harry Maguire, när det kom ut på Twitter via något större konto, att han till och med svarade på det och tyckte det var en kul grej. Och han bjöd in honom till Old Trafford, där vi ses på Old Trafford, skrev han. Så det är ändå lite fint.
Det har jag missat till.
Ja. Det är en kul tanke att liksom Gunnar Strömmer skulle säga att, du vet, så Mikael Damberg är lika dålig som Marcus Danielsson är med fötterna. Uh-huh. Eller någonting.
Det var precis det jag tänkte landa i. Ja. Om något liknande togs upp i riksdagen idag. Vem är det som är finansminister? Vad heter Elisabeth?
Svantesson,
ja. Om hon står där och pratar om någonting. Och så, ja, om Damberg eller någon kliver fram. Och så, vilken svensk skulle man jämföra
vem
med
då? Vem är Sveriges Harry Maguire?
Ja, eller ja, liksom, skulle det vara någon Janne Bojan preferens? Eller skulle det vara...
Ja, exakt. Fan, har vi någon riktig slag på sig i landslaget nu? Vi har väl inte riktigt...
Alltså det har ju varit hela landslaget egentligen.
Ja, exakt. Det har väl varit Janne liksom.
Mm.
Det känns ju som att det har varit öppet mål.
Eller att Marcus Rodén alltid tar sig med,
ja,
till landslaget.
Exakt.
Att det är någon som alltid ändå klarar, överlever liksom.
Ja, ja, exakt. Så länge var det ju alltid någon som hette Holmén som skulle vara, det hade, ja, Marcus Rodén-rollen.
Ja. Just det.
Men precis. Men det känns ju ändå som att Janne får ta smällen. För alla är ju ändå överens om att spelarna är helt okej. Okay. Men att vi inte får ihop det liksom.
Mm. Nej. Men i alla fall, jag tycker det är ju ändå en fin grej med fotbollen. Apropå det vi snackade om, att det kan vara lite tröttsamt hur alla ska gapa och alla vill ha sin röst hörd och det kastas skit hit och dit. Men det når ju ändå ut på något sätt liksom, att man sitter i Ghanas riksdag och jämför, ja, en budgetmotion med Harry Maguire.
Ja. Ja, verkligen.
Han måste ha en bättre PR-agent, Maguire, liksom, ta vara på allt det här, liksom, skriver in och försöka göra det till något positivt.
Ja. Ja. Varför dyker inte han upp i deras Masked Singer?
Ja, ja exakt.
Det finns inte så stora hjälmar. Ja. Masker.
Men stämmer det att anledningen till att Arsenal har den här märkliga Rwanda-reklamen på tröjorna, är det för att Rwandas president eller vad de har, är ett, alltså att han är ett sånt stort Arsenal-fan, så han har bara tagit en stor del av statskassan och lagt på Arsenal?
Alltså jag vill ju tro det, jag har hört den storyn också. Ja. Och jag väljer bara att tro på det, ja, det för att det är det, mycket mer underbart.
Men de, alltså visst, Rwanda sponsrar väl lite andra lag också? Har jag för mig att jag har sett det dyka upp
ja.
I...
Ja, är det så?
Jag vet inte om det är något Premier League-lag, men och är det inte så också att det de håller på att bygga upp i Rwanda, det är väl typ som Afrika, Singapore typ. Satsar de inte som satan?
Jaha, det kanske är så. Jag är dålig säkert. På Rwanda. Ja. Jag släppte dem efter folkmordet.
Ja. Men det var ju en otroligt bra tweet som kom förra säsongen när Arsenal liksom ledde ligan och var helt överlägsna. Och så man i alla deras matcher, då är jag alltid visit Rwanda liksom, överallt. Ja. Och så var det någon som skrev bara fuck it, I'll have to visit Rwanda now. Liksom. Ja, jag måste gå och uppleva fan ja. Om det är så jävla bra där borta. Ja.
Sportswashing, ja. Det funkar. Ja. Jag får plats säga det. Det verkar så. Ja.
I tisdag så hade Premier League-klubbarna ett möte nere i London. Mm. Där man diskuterade om man ska få möjligheten att låna spelare mellan klubbar med samma ägare. Mm. Det har verkligen blivit...
Framtidens liksom modell.
Ja, men alla storklubbar med stora ägare har ju någon sorts ägandeskap i någon annan klubb också nu. Mm. Och det har ju pågått under ganska lång tid. Man såg ju med den här kända Pozzo-familjen som hade Watford och Udinese.
Girona.
Ja, men precis.
Eller inte, nej. Granada var det.
Precis. Mm. Och där har det ju lånat spelare emellan, så det är egentligen inget nytt. Nej. Men nu är det i alla fall, allt det här har ju tagits upp till en stor diskussion egentligen apropå hela Saudi och Newcastle-grejen, och framförallt efter Sandro Tonali då blev avstängd, att de har sökt en ersättare. Så där har det ju ryktats och spekulerats ganska mycket om att Ruben Neves då skulle lånas tillbaks.
Att han nästan gick till Saudi från Wolves bara för att det låg i kontrakt. Ja, men du kommer kunna spela i Premier League i januari igen. Men för att vi äger också Newcastle.
Liksom. Vi ska bara vänta in någon spelmissbrukande jävel så får du komma tillbaka.
Ja, ja och precis då. Bara för att tydliggöra då. Som i Newcastles fall som ägs av den här PIF-fonden då, Public Investment-fonden, eller de ägs till 80% av den av saudiska staten, och de har ju också Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahly och Al-Ittihad.
Ja, alla man kan egentligen.
Ja. Mm. Det finns ju det där Al-Ifak också, eller vad de heter.
Ja, just det.
Al-Ifak. Det var väl där Girards klubb, eller?
Jag för mig.
Vad sa du?
Är inte det Al-Ittihad?
Ja, så kanske det. Ja. Whatever. Ja. Men i alla fall då, så de har ju i alla fall haft en omröstning då där, om man skulle, där klubbarna fick rösta emot eller för, och för att det behövs 14 röster för att det ska...
Ja. Bara det tycker jag kändes konstigt.
Ja, jag fattar, det reagerade också det på. Vad är det för liksom?
Nej, men jag försökte också statuter. Läsa lite på apropå det där med 14, men det är tydligen så det är.
Att när de röstar kan vara...
Men det är för det som någon slags grundlagsändring inom Premier League då. Alltså för det är också, du vet, så det måste gå två riksdagsval och skit. Att man kan inte bara ha en vanlig majoritetsröst, utan det här är så stort så det måste vara så otroligt övervägande majoritet då.
Jag antar det.
Mer än 2/3 antar jag att det är det de är ute efter då.
Ja. Mm. Och i alla fall omröstningen slutade ju 12-8 då. 12 klubbar röstade emot det här då, att det ska förbjudas att man ska få låna med klubbar 8 för. Mm. Och de 8 klubbarna som röstade för var alltså Newcastle, Chelsea, City, Everton, Wolverhampton, Nottingham, Burnley och Sheffield United.
Ja.
Och det är ju alla klubbar, om man bara drar snabbt, och Newcastle sa vi vad de har för ägandeskap. Chelsea har ju, det är ju Strasbourg.
Precis, köpt Strasbourg inför den här säsongen, ja.
City, ja, alla känner väl planerar till City Group med alla lagen.
Och Chelsea planerar ju på att köpa fler klubbar.
Ja. Jävla idiotiskt att vänta med den här röstningen tills de hade, liksom, tills de hade 8 sådana här lag. Ja, vad fan, var det till Alatta?
Ja,
hade vi löst det här?
Alltså tänk ändå de resurserna bara som finns generellt i Premier League. Ja. Och alla pengar och allting. Hur kan de inte vara steget före med något sånt här?
Mm.
Men ja, och Everton har ju, det är ju de här 7-7 partners som ganska nyligen har ju gått in i Everton, och de har ju bland annat Sevilla, Genoa, Standard Liège och Melbourne Victory också, några ytterligare klubbar. Och Wolves har ju det är ju Grasshoppers i Schweiz, och sen Nottingham har ju det här grekiska ägandet med Olympiakos, och här, vad heter den här galna politiken, skitsamma, men där har det ju slussat spelare.
Ja.
En hel del Burnley och amerikanska ägare, de har ju ingen klubb just nu. Och Sheffield United då...
Att Burnley röstar emot något sånt här är fan inte rätt. Det är liksom, världen är upp och ner. Burnley,
ja.
Vad fan?
Ja, men, va? Och det tycker jag
var en teamplayer.
Det tycker jag är så konstigt.
Bli inte mer brittiskt än Burnley.
Nej. Nej. Och om man tänker de som röstade för då... Alltså jag tycker också det var ju så snut att läsa om det här. Ja. Att man röstar emot för att det ska vara för att få låna. Så, ja. Så här, jag tycker det bara är svårt att förstå.
Ja. Ologiskt.
Det är snurrigt hela den här, ja,
men det är inte svårt att förstå, men det är svårt att förklara. Ja, det är svårt, exakt, att formulera av någon jävla anledning.
Men som exempel i Man Uniteds fall nu då, när han, Sir Jim Ratcliffe är på väg in och ska köpa 25% i klubben. Det har ju hållits möten och så, man vet ju inte exakt vad som kommer bli av med det. Men han har ju till exempel Lyon.
Varför? Nice,
ursäkta. Mm. Varför, tänk, då borde ju, apropå det då, att varför tänkte man inte på lång sikt de klubbarna som vill rösta emot det här?
Ja.
Mm. Att de liksom visste att det här ska hända när det köps upp. Då borde väl United istället tänka att det här de ska vara bra för oss framöver.
Ja.
Nu får man ju ändå göra det om det, ja, nu ska ske.
Och det är
ske,
det som men... sägs, att det är därför Burnley då röstar för att ha kvar som det är just nu. Då, för att de ser att det är, liksom, de också kommer liksom handla upp andra klubbar och så vidare. Liksom. Mm. Så att de ser väl in i framtiden, och det är därför de vill ha... Mm. Var det öppet, öppna spel liksom.
Men initialt tänkte jag då att, det här, alltså att den här, hela den här lånegrejen skulle vara att man nästan skulle kunna låna spelare när som helst.
Mm. Bara plocka lite.
Ja, men alltså typ under säsong nästan. Och då känner jag också så här, shit, det här är ju inget bra. Nej. Vart vi är på väg.
Och då ska, men, man, ska man kunna låna även när det inte är transfer?
Nej, men det var det jag trodde. Men det, ja, handlar ju om nu i januarifönstret. Ja. Och under, när transferfönstret är öppet.
Mm.
För då tänkte jag tänkte ändå att det, om då det är samma ägare, att då kan de nästan bara slussa spelare emellan och skicka upp Ronaldo en helg eller någonting.
Ja.
Men så är ju inte fallet, och sen fattar jag också att det ju, finns ju gynnsamt ekonomiskt och hela den biten. Det är säkert mycket enklare att göra få en övergång sett till med ägande och sådär. Men annars, på ett sätt tycker jag att det här är ju ändå, det är ju lite som, alltså jag tycker inte det sticker ut så mycket. Det här är ju ändå, det, ja, pågår, men, ju, och ja, jag menar, låna spelare över klubbar ändå.
Ja. Ja, och det är väl bara att det kommer sättas mer i system nu, ja, liksom med Saudi, liksom, för att det kommer inte bli något problem med löner eftersom man kan betalas lön i Saudi, men sen kan du lånas in i januari och så kan vi fortfarande Saudi betala löner, men du får spelaren till sommaren, liksom, nu när Newcastle har 10 spelare skadade då, ja, men då eftersom det, de har alla klubbar också typ i Saudi, då kan de ju ha ett anfall,
ja,
med Ronaldo, Mané och Neymar liksom, han skadad, men bara för att det är tre otroliga namn liksom, när Barnes är skadad, Wilson är skadad och någon mer går sönder i anfall liksom, då kan de liksom ersätta det med tre saudiga, ja, från ingenstans liksom.
Vi borde lagt ner det här efter att Lampard gjorde mål mot Chelsea för City. Det var det enda positiva som kunde komma ur det här. Sen bara stäng skiten.
Ja.
Just det har jag glömt.
Det är ett största sår.
Man City legend. Men och på ett sätt när man ändå nämner att liksom, plötsligt Newcastle skulle spela till helgen mot diverse lag i januari. Och så plötsligt så har de flygit in de spelarna. Mm. Det är ju någonting som också... Jag vill verkligen inte här, men det är ju, jag tycker ändå att det kan kittla på ett sätt hur jävla sjukt det är.
Vad är det som kittlar? Du vill ha gladiatorspel bara.
Ja, men jag vill bara se kaoset.
Men det är som att öppna för doping inom
friidrott.
Den är ju ändå förstörd för länge sedan.
Jag vet, men man vill inte riktigt köpa det ju. Man vill tro att det finns en liten liksom gnutta kvar.
Ja. Men det är som att öppna upp doping inom friidrott typ. Bara. Den som är bäst på att dopa sig vinner. Liksom. Får man se hur snabbt man kan springa.
Håller man på att dopa sig inom friidrott fortfarande liksom? Gör de det? Jag har inte tittat på friidrott sen Usain Bolt slutat.
Till och med när Johan åker dit liksom, för något läppstift typ, eller så här, salva. Så,
det frågar du liksom våra pappas generation, så kommer de ju alltid tro att alla ryssar är dopade. Ja. Och typ alla norrmän.
Men
jag vet inte. Vad vet man?
Ja. Ja, nej, men i alla fall då. Jag läste också, The Athletic hade en ganska bra text just apropå det här med de liksom inledde med att ta hela Newcastle-kopplingen i det också, att ja, men hon, Amanda Stavely, Stanley Stavely heter hon ju. Att också att de hade liksom placerat, ja, det var i London där skedde, men det var typ så här 3 kvarter ifrån där de sitter och Newcastle sitter, som att allt är ändå förberett för dem och allt kretsar kring dem. Så ja, det känns ju ändå som att det är ju bara början på dårskapen ändå.
Mm.
Och det känns som att de kommer ju på något sätt styra Premier League mer än någon annan klubb, tror jag.
Mm. Verkligen.
Tyvärr.
Ja.
Men du var inne på Ratcliffe, och jag läste i morse här också att eftersom han äger Nice som ligger tvåa i liga, och liksom, kommer de tvåa så kommer de att spela Champions League nästa säsong. Och du får inte äga två klubbar som båda spelar Champions League. Så att går han in den här säsongen eller i början eller till nästa säsong och Nice då kvalificerar sig, då är det laget som slutade högst upp i sin respektive tabell då, som får spela i, som blir kvalificerade. Det andra laget blir liksom
bannat. Är detta sant?
Ja.
Så Nice så fall får inte spela Champions League?
Jo, om de kommer tvåa och United kommer trea, så rankas Nice.
Då blir det inget Premier League spel för United.
Är det sant?
Nej, ja, exakt.
Det låter ju helt otroligt.
Det kanske är därför
det hoppas också. Jag verkligen ja. Fan vad kul det vore.
Jag vet inte, det kanske är därför han avvaktar någonting.
Att Nis kockblockar United.
Exakt, hans egna jävla sjukt. Ja. Då, där har vi ju kanske det goda.
Men länge kommer den regeln leva? Det kommer ju också röstas bort
snart. Ja, det kommer väl nästa vecka. Ja. Sitter vi här igen.
Men det är väl kanske därför, ja men det, där ser vi ju ett problem för City också. Kolla, Girona leder ju La Liga.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Så det är väl kanske, det är väl där, det är väl, det är väl, när man
om båda vinner då?
Sin liga?
Ja. Ja.
Mest poäng.
Ja, det är så.
De får känna någon
får det bli
intern match
där de samtidigt har lånat in spelare. Så att det är en Nisgubbe i Uniteds anfallare och en målvakt från United i Nis mål. Liksom, så blir det någon konstig.
Sen så här tror inte jag att i Nis fall då, eller då, om det skulle vara så att det är därför de väntar med att Ratcliffe ska ta över eller någonting.
Nej, det är bara,
det är ju bara skit i, för mig. United kommer inte att spela Champions League nästa år.
Nej.
Det finns inte en chans.
Nej.
Men innan vi ska ta oss in och prata lite vad som sker i helgen då. Det är ändå en, ja, det är en, det, jag tänkte säga en ligafinal, men det är det ju inte riktigt.
Det är väl en seriefinal.
De har smygit med hela säsongen.
Det är också så sjukt.
Ett viktigt plusmål gentemot Arsenal. Vilket gör det till en seriefinal.
Ja, så är det faktiskt. Mm. Men så, vi har nämligen, det har ju varit väldigt många landslagsuppehåll ju den här hösten. Nu, tack och lov, så är det ju väl 4 månader tills nästa gång.
Ja, läste det.
Eller vad tycker du om landslagsuppehåll?
Nej, jag hatar det givetvis. Det är så jävla tråkigt. Alltså, man mår ju skit med helgerna. Vad ska man göra?
Nej, jag vet.
Man kommer på sig själv att man bara har världens sämsta liv egentligen.
Liksom. Ja, jag vet.
Ja, lite repeterande kanske.
Men det handlar ju bara, om att sitta och vara livrädd för att någon ska bli skadad. Det är bara vad landslagsuppehållen handlar om.
Men på tal om det så har ju Liverpool haft världens landslagsuppehåll. Sett till hur vi är offensiva spelare presterat i alla fall.
Ja,
Nunes går ju på krack under Bielsa i Uruguay.
Ja, verkligen. Mm.
Och Dias har ju ett mål avgjort mot Brasilien och så vidare. Och, och Salah gjorde väl 5 mål mot Djibouti liksom. Så att ni flyger.
Ja, precis. Det är bara det att vi har så jävla många sydamerikaner ju.
Ja, det är det.
Som är lite besvärligt.
Ja, långa resor. Men i alla fall då, det vi har gjort inför eller när det var i landsuppehåll, att vi bara gjort för våra lag då, några korta profetior, eftersom att det har varit så här 4 matcher i taget mellan omgångarna. Hur kommer, efter uppehållet var slut, så har vi bara tippat poäng, bästa målskytt typ. Och det har väl varit med inte så starka resultat. Vi kan väl börja med då, som att jag håller ju på Man United då.
Mm.
Jag tippade, nu ska vi säga Kalle, det var ju alltså Sheffield United, Man City, Fulham och Luton som har spelats.
Inte i den ordningen va? Var det?
Jo, det var tror det? Jag. Det blir 3 poäng, United är ju faktiskt formstarkast i ligan.
Det kan inte vara sant.
Senaste 5 eller 6.
Ändå så jävla dåliga.
Tabellen ljuger inte.
Det enda tabellen gör är att ljuga. Det är helt sjukt.
Men det blir ju seger mot Sheffield United. Det blev plump och torsk mot City, seger mot Fulham och seger mot Luton. 9 poäng då.
Mm. Mm.
Om man ligger...
Svårbesegrade Luton.
Ja, så är det. Verkligen. Om man ligger ändå 6 på 21 poäng. Det är också så sjukt om man kollar på tabellen att det är...
Minus statistik på målen.
Ja, men att det bara är 5 poäng upp till en Champions League-plats. Ja. Det känns helt förvrängt.
Ja.
Men jag trodde i alla fall då på att United skulle slå Sheffield United och Luton. Och så trodde jag, och jag vet inte varför, för jag är också, jag vill ändå säga, jag är ändå pessimistisk av mig, men jag trodde ändå på något sätt att man skulle kunna lösa ett kryss mot City på något märkligt sätt. Det gjorde man ju inte, och så trodde jag att man skulle förlora mot Fulham på 7 poäng då. Så United överträffade ju ändå mina förväntningar. Och så trodde jag att man skulle ligga någonstans på en 7:e, 8:e plats och att Höjlund skulle göra 3 mål. Men det blir 0.
Har han gjort något ligamål?
Nej. Nej. Eller han har väl typ gjort 2-3 stycken, men alla har ju dömts bort.
Mm. Ja.
Han har bara gjort mål i Champions League.
Precis.
Mm. Men vi måste... Sen generellt, det är ju inte ett så kul segment det här egentligen. Men Kalle, berätta hur det gick för dig.
Ja, jag kommer ju knappt ihåg vad jag sa senast. Men när jag kollade upp det senast blev jag ju förvånad över hur rätt det stämde faktiskt när jag kollade. Och jag sa väl att vi skulle ta 5 poäng på våra 4 matcher som då var...
Egentligen är det inte så mycket att vara kaxig och glada.
Nej, inte hur det gick för laget, men för hur det gick för mig i så fall.
Mm.
Och då hade vi ju... Nu får du
Arsenal hemma, Brentford hemma, Tottenham borta och City hemma.
Ja, och sen la jag väl till att Reece James skulle göra 1+1 då, eftersom han var tillbaka från skada. Och att både Cole Palmer och Sterling skulle göra poäng mot sitt gamla lag City. Och att vi skulle ligga 10 på 16 poäng.
Mm.
Och allt stämde förutom Reece James, att han inte lyckades göra mål.
Ja.
Så att det, jag blev chockad själv när jag läste igen. Jag trodde nästan att jag hade ändrat i efterhand. Typ, eftersom det var så på pricken.
Du är nya Steven Lee Holmdahl. Vad fan han heter på Sportbladet. Ett av de mest spektakulära namnen vi har. En
lika fin byline-bild.
Ja, exakt, ja, den är episk.
Nej, men så med 5 poäng på 4 matcher är fortfarande inte bra. Men sett till motstånd och form och så vidare som vi var i då, så sitter jag ändå här nöjd och med lite framtidstro ändå.
Vad tycker du om så här generellt när det ska tippas inför säsonger och folk skickar ut
kamikaze-tipsen?
Jag har en sak som jag verkligen brinner för på det här. Det är inte riktigt vad du frågar, men som jag brinner för på det här området och länge jag har letat efter en plattform att få säga. Så det kan jag använda den här till då. Det jag hatar är när experter, jag vet inte om ni läser typ Sportbladets experter när de ska tippa, alltså allsvenskan så, du vet. Nu är det ett par matcher kvar, Häcken och hej och hå. Hur går det? Och då ska alla alltid säga, jag tippade ju det här i början av säsongen, så jag måste stå fast för det. Det är aldrig någon som har ändrat sig. Alltså den frågan måste tas bort ur alla sådana enkäter. För de säger alltid, jag måste stå fast för mitt originaltips. Varför gör du det? Nu är nya förutsättningar. Frågan finns ju här nu. Okej, du sa Malmö, men nu ska de möta Häcken borta och det är jävligt besvärligt. Och Elfsborg hade någon hemmamatch på Degerfors, vad fan det var. Ja, då måste man ju ändra sitt tips om man är en seriös människa, även om Malmö vann till slut. Den frågan hatar jag, för folk säger alltid bara, jag måste stå fast vid mitt tips. Varför då? Kan du inte ändra dig som människa? Det är det jag hoppas.
Det är liksom såhär Jante-Sverige någonstans som letat sig in även där. Att man, ja, men jag har ju sagt det, då får jag stå för mitt ord. Liksom. Ja. Någon gammel svensk.
Ja, men det är så jävligt också hållning. Stillastående läsning. Ja. Jag vet alltid vad de kommer. De säger alltid samma sak. Ja. Det är så jävla icke-befintligt läsvärde på det. Ja. Okej, okay, det är bättre att ni bara redovisar. Här tippar ni förra säsongen, för ni står ju alla fast för det.
Ja. Vore det kul om det här landar i att de bjöd in dig till tips inför nästa säsong.
Ja, det verkar vara en trend i mitt liv just nu. Jag slaktar olika fenomen och så kommer jag in där och får, ja.
Eller kanske någon sån här gästkrönika med rubriken tabellen ljuger aldrig.
Ja, men tabellen ljuger aldrig. Och de här experterna måste sluta stå fast vid sina originaltips, för det är för jävla tråkigt.
Ja, men okej då. Man City på Etihad på lördag klockan 13:30. Tidig avspark.
Får man säga.
Redan där är det ju uppförsbacke.
Ja, men vi kommer ju absolut, alltså skulle vi få kryssa så kommer jag fira som att det vore en seger. Jag tror det kommer bli jävligt svårt. Jag har tänkt på det här new look Liverpool då, med det här mittfältet som är mindre löpmeter på något vis och mindre muskler än det gamla. Mindre maskinrum som det brukar kallas.
Gillar du det mer än det gamla?
Ja, det är klart man gör. Men det gamla var ju otroligt bra för några år sedan. Alltså när Henderson, Wijnaldum och Fabinho var som bäst, så var det var ju liksom makalöst. Men nu har vi liksom ingen spelare som är i närheten av någon av dem egentligen i sättet de spelar. Men jag undrar hur det kommer gå mot City. Det känns ju lite mer som vi ska möta dem på deras bolltrillande villkor på Etihad, vilket känns tufft. Men det blir ju ett jävla elddop för nya Liverpool. Liverpool har ju inte varit så jävla bra mot slutet. Det såg jävligt bra ut första 5-6 matcherna. Sen så har det varit lite liksom air av förra säsongen, att vi har kastat bort poäng helt meningslöst. Så jag vet inte fan, men det ska bli jävligt intressant, för det har sällan har det känts så ovisst, tycker jag, hur det ska se ut i ett möte mellan City och Liverpool. Just det med att vi har det nya mittfältet.
Nej, och speciellt också om man bara, nu har det varit ett uppehåll och paus på matchen, men om man bara går tillbaka till sista omgången med alltså Chelsea-matchen mot City, hur den blev.
Ja. Det var ju helt galen, och jag kan väl, jag satt och tänkte när du la ut hur du tänkte liksom om matchen, och jag, på något sätt kan jag se det typ bli en liknande match, för Liverpool har ju typ 6 stycken så här 3-1 vinster i år. Ni släpper in ett början, ser lite trötta ut, sen så kopplar ni på och Salah gör 1-1 och sen liksom Nunez prickar 1 för en gångs skull liksom, och sen vinner ni med 3-1 liksom.
Ja.
Och lite känns det väl som att City såklart kommer vilja äga boll här, men att ni är fortfarande bäst i ligan förmodligen på kontringsspelet, och har Salah och Darwin rätt dag liksom, och ni kan hota dem där och liksom få in en boll, då kan det nog bli svängdörrar här också. Det som talar emot dig såklart liksom landslagsuppehållet, långa resor för sydamerikanska spelare.
Men pratar man inte alltid om de där resorna? De sitter ändå i en privat kråka och har det hur bra
absolut.
Som helst.
Ja, jag har också tänkt på det. Såklart, jag vet inte mycket
men
det gör. Men
det är väl 2 dygn sedan den matchen avslutades till att det är lördag och 12.30 för dem där också. Ja. Liksom. Så att,
ja, men det enda man vet lite. Är att det krävs att vi gör mål. Liksom. Det har ju sagts en miljard gånger i sådana sammanhang. Men mot City borta, Darwin kan ju inte missa sådana lägen som han tyvärr fortfarande gör. Om, ska vi vinna så måste vi vara kliniska. Och det är vi ju verkligen inte alltid. Så att det måste ju klaffa.
Mm. Det är lite svårt också. Vi sitter nu på torsdagen eftersom att det har varit uppehåll då, och alla presskonferenser ska väl vara imorgon. Så man vet ju inte riktigt status. Det är ju ändå snack om Haaland som klev avskadad nu för Norge. Och han, sen har jag läst på Twitter att det verkar ju som att det är väl lite bara för säkerhetsåtgärd. De var ju ändå, inför sista matchen var det mot Skottland, Norge. Va? Då hade de var ju ändå matematiskt ute ur det här kvalet. Så han lär väl stå där.
Ja, ja. Jo, men jag vet inte om ni har tagit in det här, men det är ju verkligen en grej i Liverpool-leden att inför varje match med City så är det ju så, shit, de står i för en skadekris. Ofta handlar det om De Bruyne som mirakulöst reser sig ur rullstolen och går ut och gör två mål. Men det är ju verkligen en grej att City alltid får tillbaka alla sina, inom citattecken, skadade spelare till de här matcherna. Så det är klart att alla kommer vara med, utom kanske De Bruyne då. Det är jag helt säker på.
Det är väl bara typ Andy Robertson som är skadad, eller?
Curtis Jones är väl med?
Ja, precis.
Hade han startat den
matchen
då?
Nej, jag ville bara slägga in.
Nej, det är nog bara Robertson, va? Precis. Ja, det måste det vara.
Han bröt väl armen?
Ja, just, ja, typ. Mm. Men du pratar om ert mittfält där. Som ändå Klopp får till oväntat bra, oväntat snabbt. Ja. Eftersom alla spelar nya. Men vilken trea tycker du är bäst? Liksom, vem ska spela i den här sittande rollen? För på senare tid har väl Gravenberg också ute bra på den. Och är väl lite mer fysisk av sig än McAllister.
Ja, fast Gravenberg spelar ju inte sittande när McAllister är med.
Nej, men jag tänkte istället för.
Liksom. Ja, precis. Ja, men det är svårt att säga. Så tyvärr ändå verkar det vara tyvärr precis värdelös. Mm. Så att det är bara skeppa honom så fort det går, tror jag. Men jag antar att vi kommer köra McAllister, Gravenberg och Soboslaj. Mm. Och jag skulle nog ändå... Man har inte sett så mycket av Gravenberg än, men han ser ju bra ut. Men jag har svårt att se, man vill liksom inte ha in Elliot riktigt, även om han har varit ganska bra. Men jag vet inte fan, det måste väl bli dem. Mm. Men det är ju, alltså man hade ju velat ha kvar Fabinho. En sån här match så vill man ju ha en riktig defensiv mittfältare. Det är ju väldigt märkligt hur han såldes och den här jävla ändå kom in liksom.
Ja. Vad tycker du om, även Soboslaj är ju jävligt bra. Det kommer inte säga så mycket annat om.
Martin Åslund älskar honom. Ja. Satan liksom, vad han runkar av Soboslaj när han kommenterar Liverpool, men det är ju mys.
Vad ska jag säga? Han tog ju sitt unga, de gick ut i EM-slutspel ju. Ja. Så jag vet inte om du såg några bilder när han stod och drack någon sorts shot ur någon lite drar.
Inhemsk sprit.
Ja, det var någon sorts sprit. Mm. Och vad tycker du om hela den grejen, du vet, det här poserande ändå, att det ska synas?
Du vill att jag ska hata det, eller?
Ja, verkligen.
Ja, men nej, vad gjorde han exakt med det? Han tog en shot.
Ja,
det får han väl göra.
Med fans, ja.
Ungen går väl aldrig till ett mästerskap? Nej. Det är klart att han får ta en shot. Ja. Så jävla cyniskt.
Men apropå, och så har det ju också skrivits nu om Haaland som betalade... Eller han ska,
Bryne-fansens.
Exakt, hans moderklubb Bryne, heter han. Mm. De ska ju kvalspela nu upp till högsta ligan för första gången på aslänge. Mm. Så nu har han gått in då och betalat tåg för typ 200 fans som de har, tåg och buss typ.
Ja, jag såg det. Sånt. Ja.
Det hatar du ju.
Ja, men jag kan väl problematisera det lite mer än gemene man, men jag hatar faktiskt inte det. Alltså det är ju kul för dem, men ja, det är svårt med allt som är goodwill tycker jag. Eller, det är ju... Det är samma sak som när folk skryter om att de har skänkt till välgörenhet på Insta. Alltså det är ju ändå bättre att det händer än att det inte händer. Mm. Men man måste också kunna problematisera det lite.
Mm. Det är synd att inte City äger Bryne redan, så att de har bara att slänga över Haaland till den matchen också. Och skjuta upp dem till högsta ligan.
Det är lite som det här Friends-avsnittet. När är det Joe eller Chandler som ska göra en good deed? Men man kan inte göra en good deed utan att man själv mår bra av det.
Mm. Nej, precis. Ja. Det är altruism-diskussionen.
Precis. Ja, men okej. Du, ett kryss på förhand taget.
Ja, absolut. Men jag tror ju att City vinner. Det vill jag vara tydlig med.
Ja. Petter Landén satt ju här då, och han har ju suttit och varit så säker. Inför Arsenal-matchen var han ju stens. Han var hur lugn som helst. Han var
torsk.
Och inför för två veckor sedan var han ju hur lugn som helst inför Chelsea-matchen också. Det blev ju inte seger. Så.
Ja. Jag får ringa upp han sen och se.
Jag antar det. Men i övrigt då, eller Kalle... Newcastle borta för er del.
Brukar vara...
Det är mycket stor match den här helgen då. Alltså.
Ja, det är fina
Super
matcher.
Super
Saturday.
Nej, men det brukar...
Det ordet hatar du.
Okej, jag säger ja då. Så att jag ger dig någonting. Jag hatar det ordet. Fan vad jag hatar det.
Nej, men det brukar vara tuff, speciellt borta på St. James's. Där brukar vi vara tuff. Det är väl många som har.
Det har väl alla.
Också, ja, precis. Ja.
Men det är väldigt fett alla Champions League-matcherna. Om du kollar någonting av det.
Typ han hatar det.
Jag har väldigt svårt. Alltså, det är lite så när Liverpool inte är del av Champions League. Ja. Så har jag svårt att njuta av det. Ja. När vi ska möta LASK och såna skit. Ja. Som jag aldrig har talat om.
Ja, då, torsdagskvällarna då suger faktiskt.
Ja, jag vet.
Jag vet hur det känns.
Sitter hemma och skäms, Johan.
Ja, men det är ju också, vad fan. Vi är ju så mycket bättre än många av de andra engelska lagen som är i Champions League. Ja, skitsamma. Vi förtjänar inte vara där uppenbarligen. Men jag har svårt att njuta av Champions League. Jag kommer väl att kliva in på slutspelet kanske. Mm. Jag njuter ju av det att Uniteds kräftgång, no offense. Mm. Så det kan jag kolla i efterhand och sådär. När ni är värdelösa mot FCK.
Mm. Ja, du ser det i efterhand till och med.
Ja, men då kan jag se
hela matchen.
Shit. Ja, men jag, nej, men jag kan se studion efter. Nu har ni torskat mot FC Köpenhamn. Då vill jag ändå se målen och så vill jag se folk som säger att göra dåliga United där.
Härligt. I alla fall, Newcastle borta. Det är väl i alla fall ett perfekt läge att möta dem i. Eftersom det inte har blivit i januari igen och Neymar och de inte har kommit in. Så de har ju en stor, lång skadelista. Nu sägs det att Alex Isak ska vara tillbaks. Mm. Och någon mer läste jag. Om det var Bottman som också tillfrisknat. Så att lite förstärkning har de fått. Men det är ett bra läge. Vi kommer ifrån en bra match. Tyvärr varit uppehåll emellan. Men det känns som att vi kan gå dit och spela lika självsäkert som vi gjorde hemma mot City.
Jag såg att Niklas Jackson har fått barn.
Ja, bara en sån sak. Mm. Se om det kan stärka hans självförtroende lite. Nu har han ju ett mål i några matcher. Så.
Ja. Är han bra eller? Gillar vi honom?
Det är jättesvårt att svara på den frågan. Det är vår egna Darwin Nunes lite. Ja. Skapar mest av alla, missar mest av alla. Mm. Och gör väl, när han väljer mål så är de enkla tapp i målen. Så man har inte sett, vet att han gör en gubbe och skruvar in den i bortre. Och bara kyssar publiken. Utan det gör han. Han kyssar publiken, men han har gjort ett tapp i mål istället. Liksom.
Ja. Han kör ju Ronaldo-mål.
Ja, det gjorde han efter sitt tredje mål mot
Tottenham. Det hatar jag.
Ja, jag med. Ja,
det skriver jag under på. Ja. Så att han är svårbedömd hittills, verkligen. Jag kan inte svara på det.
Nej, får se om det blir Timo Werner eller inte.
Ja, det lutar väl mer åt Timo Werner-hållet.
Timo Werner?
Han ryktar sig tillbaka till Premier League nu. Mm. Eftersom Leipzig, vad det verkar, också tröttnat på honom. Och då skrevs det till och med att Real Madrid skulle ta in honom i Vinicius Juniors skade från var här. Så det hade ju varit otroligt om hans agent löser Real Madrid.
Ja, verkligen.
Övrigt då. Det är Brentford ska ju möta Arsenal då på den här superlördagen. De avrundar den 18.30. Och sen på söndag är det ju Tottenham, Aston Villa och Everton Man United. Ett Everton som plötsligt... Alltså också...
Det är dåligt läge att möta Everton. Ja, det är lite på väg. Och Everton... Det är aldrig ett dåligt läge att möta Everton.
Everton är ju
jävla dåligt.
Å andra sidan, de är ju också bra. De har ju faktiskt varit bra. De har ju blivit av med 10 poäng precis. Det är klart det suger att de har tappat de här pengarna. Men alltså, det finns ju inte chans att de inte ska hålla sig kvar i Premier League i år ändå.
Nej.
Kommer de lösa hur lugnt som helst?
Ja, lite så är det väl tyvärr. Det var förra året de skulle ha rykt egentligen.
Precis, verkligen. Och även fast de ska ha haft de här pengarna. Jag tror inte Everton någonsin hade varit så Everton bra att de hade löst någon Europaplats ändå. Så de hade ändå blivit i mitten. Men sen fattar jag också allting kring rättvisor och sådär. Att det tas ett beslut på ett regelbrott sådär och så tappar de pengen och sitter och är det 7000 anklagade
för motsatt. Ja, jag tänkte faktiskt fråga er två om det nu, för jag fattar inte den här grejen heller riktigt. Men det kanske är så att alla som lyssnar har koll på det. Men vad är det med Everton? Vad är det de har gjort?
Men alltså det är ju, men de har väl, alltså... Det är ju, de har ju brutit mot financial fair play liksom... Och det är ju bara för att du får ju inte ha större utgifter än in. Och det är väl det de har brutit. Ja.
Och vad är det Tottenham har gjort? För de ligger väl också under något poäng deduction hop.
Ja, det kom väl snack om det i veckan, va?
Ja,
och det var en gammal övergång när Defoe värvades från
Portsmouth. Ja, det var ju väldigt kul om just det skulle komma tillbaka.
Ja, exakt. Nu gräver de upp alla döda lik för att sätta dit alla förutom City. Typ. Men det var väl någonting med hans agent där, att övergången inte gick rätt till och nu ska det undersökas.
Så var det, ja.
Precis. Och eventuella poäng kan dras där också.
Men det skrivs det och ryktas kring, apropå det med City också, och på det vi snackade om i början med, eller tidigare, det här med att de har dålig framförhållning med att tänka på vad som ska kunna ske med alla resurser man har. De har ju, som jag har hört, att de har ju verkligen, apropå det här caset, att de har ju signat upp typ alla bra jurister som finns i England. Så då finns det inte så mycket kvar. Så då har de ju dem på sin sida. Så det är väl, jag vet inte, det är kanske en stor del i problematiken också. Jag vet inte, de får hitta någon ny exad.
När det kommer till, när
precis,
det kommer
till, lämnat in C-uppsatsen och få sätta sig och kämpa mot dem.
Ja, när det kommer till att lawyer up så känns det som att City vet hur man gör.
Ja, verkligen. Och det är väl det som stalar det. Samtidigt så har ju Klopp, ligger ju på liksom Premier League, att de ska liksom få det här roliga i hamn det här och komma till ett beslut gällande City, och att har väl satt ett deadline liksom inför säsongstart nästa säsong liksom då. Mm. Så vi får väl se om Klopp kan skrika sig hes på dem och lyckas få fram ett tidigare beslut.
Ja, mm. Hoppas.
Ja, vi hoppas. Ja, innan vi rundar då. Du, i din podd, Fördomspodden, jag gissar att du inte heller är så att att man frågar om du vill göra reklam för någonting. Det kanske du inte vill.
Nej, vi har redan gått igenom alla mina åtaganden så fint här i början. Så att
du är ändå lite fotbollskopplade gäster i jämna mellanrum. Ja. Nu under hösten, Jennifer Kutsukastan har varit med, Bosse Andersson har varit med. Vem var det som var med som hade haft ett telefonförhållande med Marouane Fellaini?
Isabella Löwengrip.
Så var det. Ja. Ja, det var intressant. Fellaini fyllde år igår förresten.
Ja, vad kul. Mm. Ja. Ja, men det var ju väl ett litet scoop som man inte såg komma riktigt. Kommer inte ens ihåg hur fan vi landade i det med Isabella Löwengrip. Men ja, verkligen. Ja, men, och jag har kanske Ravelli på G, faktiskt.
Vilken av dem?
Ja, det vet man ju aldrig. Man får gissa när man ser dem.
Hur många frågor om Grace Nightclub då? Vad han har gjort
där. Ja, exakt. Verkligen. Stadshotellet i Växjö. Ja. I Classic Ground. Ja, men jag älskar ju fotbollsrelaterade gäster. Jag har ju haft en del. Anders Svensson och ja, vilka fan, jag har haft många journalister, Olof Lund och Niva och sådär. Men jag är lite rädd för att det ska vara alienerande för folk. Om man inte gillar fotboll så skiter man med det, Bosse Andersson. Men jag har förstått ändå att så länge det blir ett kul avsnitt så lyssnar folk, även om de inte är så intresserade av gästen, vilket är en lyx jag har, tror jag, med just mitt format. För många intervjupoddar är annars, vad jag förstår, väldigt beroende av just, gillar man gästen så klickar man, gör man inte det så skiter man i det. Men jag blir allt mer positiv till att ta in fotbollsmänniskor i Fördomspodden, för det verkar funka, så att det kan nog dyka upp fler.
Vem är drömgästen kopplat till fotboll då? Om du får inte säga Zlatan, det blir för trist liksom.
Ja, svensk. Premier League svensk.
Ja, men ja, eller bara.
Ja, men Guidetti var väl kul liksom. Det känns som att det är en människa. Alltså det är klart, jag är jävligt sugen på sån som Niklas Holmgren, för jag tycker det verkar vara en så jävla spektakulär person. Men om man ska tänka in något slags kommersiellt tänk i det, så är Guidetti en människa som många människor har åsikter om, och jag tror ganska lätt att fördomsprofilera. Men jag har försökt med honom, tror jag, eller någon på Perfect Day som där min podd ligger, jag har försökt med AIK, men han, det är väldigt svårt att få tillgång även till allsvenska spelare på det sättet these days. Vem hade ni velat höra?
Ja, men Jigge är en bra shout, verkligen.
Ja. Ska man vilja höra? Ja, men så, alltså, Fredrik Ljungberg hade varit lite kul.
Ja.
Ändå.
Precis. Kanske borde testa, men jag har nog aldrig frågat honom riktigt. Var jag på honom lite i avsnittet med Jennifer Kutsukastan. Anklagade honom för att höra dåligt och sådär. Mm. För att han inte kan prata så högt. Mm. Han sitter och skriker i studion ju. Men det är inte säkert att han vet
men
om
det. Men ur ett folkligt perspektiv, om det inte ska vara så att du är rädd att det inte ska vara så brett med fotboll. Jag menar typ Bojan.
Bojan har jag försökt med. Via Jonas Olsson som jag känner. Men han, jag tror att han tycker att det varit ett lite jobbigt år liksom. Så att han säger, inte nu men senare. Men Bojan var ju skitkul. Mm. Det hade varit kanon. Mm. Verkligen.
Ja. Kul i alla fall att du kom.
Ja, jättekul att vara här.
Välkommen tillbaks.
Ja, vi hörs om ett år. Sitter jag här igen. Ett par självupplevda sanningar om fotboll.
Det är bra. Fixix tillbaks igen på måndag med Jesper och Björn. Ha en trevlig helg. Hej då.